Fint hörni, ska vi prata om Bibeln. Och temat för den här konferensen är ju bli stilla och besinna. Jag vet inte, brukar ni använda besinna? Är det ett ord du brukar använda? Nej, inte ofta. Man vet knappt vad det betyder. Är det någon som känner så här, ja men besinna det är ett rimligt ord, det skulle jag kunna tänka mig att använda. Nej. Inte rimligt. Det betyder ju att man tar till sig någonting, gör det till sitt, reflekterar och tänker över det och låter det bli en del av hur man fungerar som människa. Och det är väldigt tillämpligt på Bibeln. Att besinna är ett ord som vi gärna skulle använda om vårt sätt att närma oss Bibeln. Alltså att ta till oss de här orden, ta till oss den här texten och låta kunskapen om det som står i den här boken få liksom sjunka ner, bli en del av vilka vi är, påverka hur vi tänker, hur vi väljer och hur vi lever. Alltså att det blir liv och att det inte bara blir en idé. Det finns ju massvis med idéer som man kan ha. Men när idéer blir verklighet, alltså de blir en del av hur jag lever, då är vi på väg in mot det som besinna betyder. Där liksom Guds ord får liksom slå rot i oss. Och det hoppas jag att vi ska liksom nå fram till en bit. Vi kommer prata en del om vad Bibeln är för en typ av bok. Jag kommer prata lite grann om hur vi kan förhålla oss till den i liksom hur vi lever och hur vi väljer och hur vi tänker. Och sen så ska vi ägna en stund åt att prata om hur läser vi då den här boken. Så de tre sakerna har jag tänkt att vi ska göra. Men vi börjar med några grundläggande bibelord. I Johannes evangeliet så står det så här, alldeles i början. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud och ingenting blev till som... Och så växer en bild fram hur ordet blir det som bidrar till skapelsen och att allting finns. Och så står det så här. Och ordet var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Ordet, det liksom är skapande och gör någonting med oss. Nu ska vi vara väldigt klara. Låt mig bara en liten para. Om jag går ut. Här känns det som att det lyser massa på mig. Om jag ställer mig här, blir jag mörk då eller? Är det okej om jag rör mig? Alltså, blir det konstigt för er om jag står här? Nej, bra. Tack. Men när det där i början av Johannes evangeliet står ordet, så finns det ju en del som tänker, men det här måste ju betyda bibelordet. Det är inte självklart att det är det som står här. Utan i den grekiska filosofin, i liksom den miljö där Bibelns texter växte fram, där tänkte man världen som formad av ord som har talats ut. Alltså om man ropar ut ett ord så skapas det som ordet betyder. Låt mig ta två exempel. Ett vackert och ett grovt. Om jag säger så här. Välsignade är ni. Är ni med? Vad tänker ni händer när jag säger det ordet? Då händer ju det som ordet säger. Eller hur? Om jag säger välsignade vare ni, då är ju tanken att ni blir i någon mening välsignade. Om jag istället säger förbannelse över er, då är det ju samma sak, fast tvärtom. Alltså tanken att när man säger ett ord så formar det ordet någonting av verkligheten. Så är tanken här. Och i Johannes evangeliet så är det uppenbart att det här ordet som talas ut, det är med att skapa skapar tillvaron och formar verkligheten, och ingenting finns till av allting som finns till utan att det blir till genom ordet, står det i Johannes evangeliet. Och ordet var liv och livet var människornas ljus. Alltså ordet som talas ut, det skapar någonting som vi kan leva i. Och sen så längre fram i Johannes evangeliet så förstår vi att Jesus är centrum i det här ordet ifrån Johannes evangeliet i början. Så när vi liksom besinnar att Gud är Gud och låter kunskapen från Bibeln sjunka in i oss, så blir det till liv i våra liv. Alltså vi kan, och vi får ljus i vår tillvaro, och det gör, ordet gör någonting med oss om vi ska följa Bibelns tankesätt. Och sen står det så här på ett annat ställe i Bibeln, att Guds ord är levande och verksamt. Och det sades ju här i inledningen också. Alltså, samma tanke där, att när Gud talar ut någonting så skapas det som ordet säger. Kommer ni ihåg vad det står i alldeles första raderna av Bibeln? I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och så säger Gud, var det ljus? Och då blir det ljus. Alltså så är tanken om Guds ord. Att när Gud uttalar någonting, då blir det så. När Jesus ropar ut, det är fullbordat på korset. Det var långfredag igår. När Jesus ropar ut det, så är det ju inte bara liksom en idé, utan då sker det som han säger. Det är hela grundtanken om ordet i Bibeln. Och därför, när vi läser det här som Guds ord, så förstår vi det som skapande, levande och verksamt och skapande. Det gör någonting med oss när vi läser det här ordet. När vi låter Guds ord få tala till oss och forma våra liv. Så därför blir det ju viktigt att fundera över, vad är då det här för en bok? Och vad gör den med mitt liv och min församling? Och det första vi kan säga, det är ju, jag vet inte, jag använder rätt mycket Bibeln på mobilen. Det är halvbra, det är lite trevligare egentligen att använda. Och jag ser, det här är supersnyggt. Du sitter, det där är inte dåligt, men här har vi två jättefina exempel. Här sitter en människa med en fysisk bibel. Och den är sån här tumgrejer. Ja, just det. För att lättare hitta olika delar så. Det är jättebra. Där sitter du med en mobilbibel. Nej. Jag har ju min bibel. Men jag läser, om jag skulle ta tiden som jag läser bibeln, så läser jag personligen bibeln mycket mer på mobilen. Och fördelen med det, det är att du har den ju alltid med dig. Alltså det är ju ytterst två tillfällen som du lämnar mobilen ifrån dig. Knappt på natten. Eller? Jo, okej. Okay. Ja. Så att det är bra båda två. Det är bra båda två. Men vad är det för typ av bok? När jag håller upp den här, om du har en fysisk bibel med dig, så kommer ju du känna, det här är ju precis, det är vanligt papper. Lite ovanligt tunt, men hyfsat vanligt papper. Och min bibel är skriven på svenska, så det är vanliga svenska bokstäver som formar vanliga svenska ord som är tryckt med vanlig trycksvärta. Det är ju en vanlig bok. Man kan köpa den i bokhandeln. Och ändå tänker vi, det här är något alldeles speciellt. Och det första då vi kan säga, det är att bibeln är gudomlig. Det här är Guds ord som talar till oss. Bibeln är gudomlig. Och i andra Timoteusbrevet, det tredje kapitlet, 16 versen, så står det att varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man vägleder, undervisar och fostrar till ett kristet liv. Den är inspirerad av Gud. Den här boken, hela boken, alla texterna är inspirerade av Gud. Och rent språkligt så betyder ordet som används, att den är liksom utandad av Gud. Den har med Guds andedräkt att göra. Alltså den är gudaandad, skulle kunna vara ett annat sätt att säga det. Det innebär, den här boken är ju till skillnad från alla andra böcker inspirerad av Gud och kan sägas vara Guds ord. Det finns massvis med bra böcker. Jag har läst en hel del av dem. Jag har ju levt så mycket längre än vad ni är, och så har jag pluggat så mycket längre än vad ni har. Så jag har läst teologi så mycket mer än vad ni har gjort. Jag har läst massvis med böcker. En del av dem har varit superbra, varit jätteviktiga för mig. En del har varit ganska konstiga, om jag ska vara helt ärlig. Men nästan alla av de här har ju handlat om Gud, om teologi och om Bibeln. Men ingen av dem har ju varit inspirerad av Gud på det sätt som Bibeln är. Bibeln är gudomlig i den meningen att Gud på ett annat sätt än med någon annan bok har andats den här texten. Och då kan man fundera över vad betyder det, att den är inspirerad av Gud. Och här finns det lite olika uppfattningar. Jag ska inte säga ingen, för det finns väl alltid någon som har den uppfattningen. Men det är väldigt få som tänker sig att Bibeln liksom har singlat ner från himlen. Att det har kommit ett färdigt manuskript och här, nu kom Bibeln. Det finns ju en del religioner som har det så. Man uppfattar att den heliga skriften, den liksom kom så. Och sen handlar det för oss att bara ta emot den och liksom vårda den. Så uppfattar vi ju inte att det är, utan vi uppfattar att Gud har inspirerat författare och i olika sammanhang talat sitt ord in, så att när de har skrivit så har de liksom varit inspirerade av Gud och liksom valt ord som kommer från Gud. Men vi tror också att inspirationen och Guds vakande över sitt ord också handlar om hur den förs vidare. Bibeln är ju skriven för ganska länge sedan. Och om vi tar Nya testamentet så är de flesta böckerna skrivna från ungefär år 50 efter Kristus till år 90-95. Så på de här 45 åren så är Bibeln skriven. Det är skriven av ett gäng olika författare i olika tider. Och det är inte skrivet, de texterna som är skrivna, de 27 böckerna som Nya Testamentet är, de är inte skrivna när de skrevs. Så fanns det ju ingen tanke på att de där skulle ingå i Bibeln. Paulus, han skrev ju brev till de församlingar där han har varit och hälsat på. Han tänkte ju att han skrev brev för att vägleda dem. Han tänkte ju inte att nu skriver jag en text som är inspirerad av Gud och som andra sen ska sätta ihop med andra texter som tillsammans ska utgöra Nya Testamentet i en bok som de ska sitta och prata om i Vasa år 2026. Det är helt orimligt. Paulus tänkte inte så. Han skrev till församlingen i Korint eller Koloss eller ut de här olika ställena för att han ville undervisa dem och vägleda dem och så vidare. Men när han gjorde det så är vår uppfattning att den heliga ande var där, inspirerade honom. Men sen när de började samla ihop det här till enheter, då är vår uppfattning att Guds ande inspirerade också det ihopsamlingsarbetet. Och Gud har vakat över sin text, över den här boken, så att vi idag kan säga att vi tror att det här är Guds ord. Även fast det är inte skrivet. Det här är inte skrivet av Paulus. Han skriver ju på grekiska. Vi läser ju på svenska. Eller jag läser på svenska. Och de där breven som han skrev, de vet ju inte var de finns. Är ni med? Vi har inga Paulusbrev. Utan vi har texter som är kopior av kopior som är något 100 årtal senare. Så i någon mening så är vi beroende av att Gud har vakat över sin text och behållit den. Och det är den kristna trons övertygelse att Guds heliga ande har inspirerat författarna och inspirerat och vakat över processen. Så att den text som vi läser idag, den är Guds ord. Men den är ju inte bara Guds ord. Den är ju också människors ord. Det är också en mänsklig bok. Just utifrån att det är människor som har skrivit texterna. Vi tror inte att det är Gud som har skrivit texterna. Vi tror oss veta att det är människor som har skrivit. Eftersom det står i texterna en psalm av David, ja, men då tror vi att det är David som har skrivit den. Ett brev av Paulus, ja, men då tror vi att det är Paulus som har skrivit det. Den här bibeltexten är hämtad från Lukas evangeliet. Nu har också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig. Och så får vi veta att det är Lukas som skriver. Och vi får också veta vem han skriver till. Han skriver till Teofilos, en av de ledande personerna i församlingsrörelsen. Det är alltså en människa som skriver. Så är Guds ord, är Bibeln Guds ord eller är det människors ord? Och svaret är ja. Det är både och. Samtidigt. Och de tar inte ut varandra. När jag var rektor på en bibelskola för många år sedan så läste vi olika bibeltexter och försökte liksom tränga in i dem och försökte förstå bästa. Så brukade jag lägga in lite så här prov. Och en av övningarna som jag brukade ge mina bibelskoleelever, det var, jag liksom tog ut bibelcitat från evangelierna. Ni vet, vi har Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Det är samma story, berättelsen om Jesus från födsel till död och himmelsfärd. Men de berättas ju lite olika. Och framför allt så är sättet att berätta lite olika. Och genom att veta vem det är som har skrivit och vem den personen är och vem den skriver till, så kan vi liksom känna igen texterna. Om jag till exempel säger så här: detta skedde för att profetens ord skulle gå i uppfyllelse när han hade sagt: den unga kvinnan ska bli havande och föda en son. Vet ni vem det är? Är det Matteus, Markus, Johannes eller Lukas? Och nu ska jag inte sätta er på pottkanten eller utmana någon av er. Va? Men jag är rätt övertygad om att när jag säger att det är Matteus, så känner ni igen det. Varför? Därför att i Matteus evangeliet så gör han hela tiden så att grejer som händer med Jesus refererar han tillbaka till vad som har sagts om Jesus i profeterna. Och så säger han, det här skedde för att profeterna har sagt. Varför gör han det? Därför att han är jude och han skriver för judar. Judarna läste Gamla testamentet och de behövde förstå hur Jesus förhöll sig till det som skedde i Gamla testamentet. Markus, han gör inga sådana referenser. Varför? Därför att han skriver till greker. Han skriver för en helt annan. De hade ingen referens till Gamla testamentet. För de var helt ovidkommande om liksom det här skedde för att profetens ord skulle uppfyllas. Alltså, när jag satte med mina bibelskoleelever så klippte jag ut lite olika bibelcitat och sa, var är det här hämtat ifrån? Och då var deras uppgift att bara genom att läsa texten liksom känna igen sättet att skriva så att de kunde identifiera. Ja, men det där är ju Markus. Det där är ju Lukas. Strax gick Jesus vidare och gjorde många under. Då kan man, läser du strax i en bibeltext, då kan du med 97% säkerhet säga att det är Markus. Han använder det ordet hela tiden. För han är liksom så här, han är hela tiden på väg någonstans. Det händer massa saker och det är berättelser så här. Det är inte så många långa tal. Men om du istället tar så här. Och Jesus, och det här är inte något bibelcitat, nu bara hittar jag på. Och Jesus är som ljuset som lyser i mörkret och han bringar oss liv mitt i en värld utav död och allt detta goda sker med oss genom att vi förenas med Herren och Gud Fader är i så. Vem är det? Det är Johannes. Det där var ju inte Johannes, det där var ju Ulrik. Men det hade varit Johannes. För det är så Johannes skriver. Och varför säger jag det här? Jo, därför att i texterna så kan vi känna igen människorna som har skrivit. Vi känner inte bara igen Guds röst som har inspirerat texten. Vi känner igen människorna som har skrivit. Därför att det här är mänskliga böcker. är mänskliga vittnesbörd. Guds närvaro i bibeltexten tar inte bort människans närvaro i bibeltexten. Och det gäller er också. Gud kommer ju att använda er. Gud kommer ju att tala om, genom er. Era ord kommer aldrig bli inspirerade på det sätt som Bibeln inspirerade. Det ingen kan ersätta den här boken. Men man kommer känna igen er röst och er personlighet när ni talar Guds ord till människor. Gud kommer aldrig liksom att kliva in och säga, och plötsligt, jag pratar ju som jag gör, jag använder ju de ord jag säger. Men det är ju med mina ord. Det är jag som väljer orden. Och man känner igen min röst. Och mina studenter, de, när de ska göra, när de har liksom så här studentspex och ska göra sig lustiga, då gör de alltid sig lustiga. Och de liksom, så här gör jag. Och då vet alla, ja, men nu gestaltar de Ulrik. För det är så jag funkar. Jag bestämmer mig varje gång att jag ska stå stilla och jag klarar det aldrig. Det är för sån jag är. Gud talar i sitt ord och det är Guds ord fullt ut. Men det är givet genom människor som också känns igen i texten. Så därför, är Bibeln Guds eller människors ord? Och svaret är ja. Det är både och. Det är dessutom en evig text. Alltså den här texten, den gäller för alltid. Mina ord ska aldrig förgå. Och det innebär att vi kan liksom inte säga så här, ja, men det där gällde ju på den tiden. Så det gäller inte oss idag. Det finns vissa saker som är knutna i den här texten till specifika historiska företeelser eller till liksom, kulturella beteenden och så vidare. Det står ju till exempel att kvinnor, Paulus skriver så här, kvinnor ska tiga i församlingen. Du är en kvinna. Och nu har du valt att sitta på första raden. Det är jättebra, ska man göra. Men det innebär också att jag kommer liksom, det blir, Ja, men då borde ju du vara tyst då. Du har ju redan pratat här. Och det var ju olämpligt. Eftersom Paulus säger att kvinnor ska tiga i församlingen. Men på ett annat ställe så säger han, när kvinnorna ber högt så ska de göra så här. Ja, men hur ska han ha det? Ska de vara tysta eller ska de be? Eller hur ska man höras? Alltså det finns massa saker där man behöver läsa texterna som helhet. Och inte bara ta ett ord så. Men det innebär inte att de är... att de inte har evig giltighet. Men vi behöver liksom förstå dem i sitt sammanhang. Guds ord är evigt giltigt. Och vi kan därför inte bara säga så här, nej, de där delarna gillar jag, de där gillar jag inte. Det där gäller nu, det där gällde då. Men det är ett evigt giltigt ord. Det är Guds ord som har evig giltighet. Men de är också historiskt baserade. De är placerade i en specifik tid. Och i en de är historiska. Och återigen till Lukas evangeliets inledning. Det är väldigt speciellt med Lukas evangeliet. Alltså, då är det alltså en person som har bestämt sig för att skriva en berättelse. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som har ägt rum ibland oss. Men nu har också jag bestämt mig för att ge en samlad skildring av det här. Alltså, det är en person som där och då i historien har bestämt sig för att beskriva saker just där och då i historien. Så det är evigt giltigt, men det är historiskt förankrat. Och därför så brukar jag tänka så här i en sån här korsillustration. Va? Bibeln rör sig inom det här fältet. Den är gudomlig, den är inspirerad av Gud och det är Guds ord. Men det är givet genom människor och vi måste också förstå att de människoorden påverkar hur orden faller ut. Ta en sån. Alltså, ni vet ju, Petrus har skrivit några brev i Nya Testamentet. Då skriver ju Petrus här. Petrus har skrivit en del, Paulus har skrivit en del. Och så skriver Petrus här i ett av sina brev. Ja, det här har ju också vad vår broder Paulus skrivit om i sina brev. Men han skriver ju ganska komplicerat. Det här är inte precis ordagrant översatt. Han skriver ju ganska komplicerat. Och en hel del av det han skriver är ganska svårt att förstå. Säger Petrus. Är inte det ganska roligt? Är det, när Petrus säger det, är det Guds ord eller är det Petrus ord? Ja, vi tänker att det är Guds ord därför att det ingår i Bibeln. Men det behöver förstås utifrån att här sitter Petrus och skriver till människor som också har läst Paulus texter. Och som tycker att de texterna är lite krångliga. Och ni som har läst Paulus brev, ni kan ju känna igen er i det där, tänker jag. Paulus brev är inte bara enkla. Återigen, det är liksom den här stora mixen utav olika aspekter av vad Bibeln är som vi behöver ha med oss. Broder bildtekniker, vi hoppar några bilder och går fram till den som heter Leva, tänka, besluta med Bibeln. Så bara bläddrar vi det exakt där. Jag skulle vilja säga några saker om liksom hur Bibeln blir en del av vårt sätt att leva. Och det första hämtar jag ifrån psalm 1. Där står det så här. Lycklig är den människa som inte beblandar sig med syndare. Utan har sin lust i Herrens lag. Och så beskrivs den människan som har sin lust i Herrens lag. Han är som planterad vid vatten, som liksom har tillgång till vatten och näring. Då ska man förstå, det här är en text som är skriven i ett ökenlandskap. Där man var beroende av att om något skulle växa så behövde det vara i anslutning till en bäck eller en oas eller något sånt där. Det var helt nödvändigt att ha vatten. Det var liksom inte som Finland där det är vatten överallt. Jag var för övrigt på... Nu ska jag... Kort parentes. Jag är ju här tillsammans med min fru och vi tycker väldigt mycket om naturen. Så vi tog lite ledigt i förmiddags och så åkte vi ut längst ut i havsbandet till liksom det här, jag vet inte om ni, ut mot liksom, ja, ut mot havet. Otroligt vackert. Det var en parentes. Ni har ett fruktansvärt vackert land. Men den som har sin lust i Herrens lag och Herrens lag är den tidens sätt att tala om det skrivna ordet. Och har sin lust i, det betyder alltså att man liksom lever med den. Att man väljer att leva med den. Och att man gläds över att leva med den. Och läser den dag och natt, står det i bibeltexten. Och nu tänker jag inte, även om du lägger ifrån dig mobilen även på natten. Så att det är, man kanske inte läser dag och natt. Men i liksom mentaliteten är vi har det alltid med oss. Men vi lever alltid med det. Det är som ett träd planterat vid vatten. Att leva med Bibeln regelbundet, det är som att vara som ett träd som är planterat nära vatten. Som kan skjuta skott även om det är torrt runt omkring. Och därför vill jag fråga dig. Var hämtar du din livskraft? Vad är det som, om du tar 30 sekunder och funderar över den här frågan. Vad är det liksom som fyller ditt liv och liksom ger dig livskraft? Det tror jag är en fråga som man behöver fundera på lite nu och då. Och det kan ju vara många saker. Att åka på Easter kan ju vara en. Att ha goda vänner. Att lyckas bra på nästa prov. Kan vara en. Alltså det finns massa saker. Bibeln säger ju, om du vill leva ett fördjupat kristet liv och bli som ett träd planterat vid vatten, behöver du försäkra dig om att i den mix av saker som du inspireras av, så behöver Guds ord finnas med i det. Guds ord är levande och verksamt. Och liksom gör någonting med oss. Och när Jesus möter frestaren i öknen och frestaren säger, men du är Gud, du skulle kunna göra bröd av de här stenarna, om du nu är hungrig så kan du fixa det. Då säger Jesus, människan lever inte bara av bröd utan hon lever av varje ord som utgår från Guds mun. Alltså att hämta näring från och låta sitt liv inspireras utav Guds ord är en väldigt viktig sak. För Guds ord är livgivande. Det är levande och verksamt. Den som har sin lust i Herrens lag är som en träd planterat vid vatten. Så när du och jag formar våra liv så behöver vi se till att det finns rum i det. Att att inspireras av och fyllas på av Bibeln. Att vara med på ett sånt här seminarium är ju ett uttryck för det. Att åka på Easter är ju ett uttryck för det. Men det är liksom, det här seminariet är 40, 50, kanske 60 minuter av den här dagen. Easter är 3 dagar av ett år. Vi behöver hitta former för hur Bibeln blir en naturlig och integrerad del i vårt sätt att liksom bygga våra liv. För det är levande och verksamt. Den andra saken jag skulle vilja säga något om, det handlar om att tänka med Bibeln. I Apostlagärningarna 17, det är ett jättespännande bibelkapitel för övrigt. Det börjar uppe i norra Grekland med Paulus uppe i Filippi och Thessaloniki. Och sen så får vi följa hans resa ner genom Grekland. Och när vi kommer till slutet av kapitlet så är vi nere i Aten. Och när han kommer till en stad som heter, lite olika i olika översättningar, Beroia eller Berea, beroende på vilken översättning ni läser. Så står det att han mötte judarna där, han förkunnade och de blev liksom intresserade. Och så blev de nyfikna på om hur det hängde ihop det här. Nu pratar Paulus om Jesus Kristus, en människa som levde där, att han skulle vara Messias och att han skulle liksom ha liksom gudomligt i sig och att hans död på kors, mycket märkliga grejer egentligen. Och så säger han att det där, det är liksom förankrat i vad gamla testamentet, våra heliga skrifter, för det här var judiska grupper. Och så står det om dem. De forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. De liksom blev nyfikna och ville liksom få klarhet i tanken. Det betyder inte att vi liksom ska veta allt om Gud, för det kommer vi inte veta. Det betyder inte att vi ska boxa in Gud och liksom ha allting exakt klart. Men att vara lite noggrann med att hur jag tänker, det är präglat av Guds ord och vem Gud är. Det finns ju så mycket saker som påverkar våra liv. Och vi lever i liksom en individualistisk västerländsk kultur där så mycket sägs till oss att var och en ska klara sig själv, att det är det jag ser och kan ta på som är verkligt, att mitt liv formas i hur jag uppfattas. Det är väldigt mycket yta i vår kultur. Och det påverkar vårt sätt att tänka. Och så tror vi att mitt värde är förankrat i hur jag uppfattas. Eller mitt värde är förankrat i hur väl jag lyckas. Eller vad det nu kan tänkas vara. Och i alla tider så har det funnits tryck utifrån på liksom saker som vill forma vår tanke. Men i vår tid så är ju informationsflödet så mycket starkare. Så därför behöver vi fundera över, vad är det som formar din tanke? Och hur mycket låter du Bibeln få vara med och forma din tanke? De forskade i skrifterna för att liksom försöka förstå hur allting hängde samman. Och det där tänker jag är otroligt viktigt att ha med sig. Därför att Bibeln talar om att varje bok i Bibeln är inspirerad av Gud och till nytta när vi formar vårt sätt att tänka. Vårt sätt att förstå tron. Och förstå världen. Att tolka världen utifrån Bibelns berättelse. Och här blir det viktigt att liksom leva med Bibeln på ett sånt sätt så att min tanke också kan vara liksom formad utav Bibelns värld. I Apostlagärningarna får vi följa Filippos som hakar på en man som har varit i Jerusalem och nu är han på väg hem till Etiopien, den etiopiska hovmannen. Och så sitter han och läser och det visar sig att han läser Jesaja-boken, så frågar Filippos, förstår du vad du läser? Nej, hur ska jag kunna förstå? Det är ju ingen som har förklarat. Och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han om vad som stod liksom, om Jesus i Gamla testamentet. Alltså, att lägga lite pussel med texter, att se hur grejerna hänger ihop och se det här som... nu glömde jag vad du heter. Vad heter du som inledde mötet? Lukas. Lukas säger, det är en bok som har vuxit fram under 1000 år, kanske mer. Det är massvis med olika författare och 66 olika böcker. Men det är en samlad story. Och då behöver vi liksom träna oss att se den här storyn och se hur de här sakerna hänger samman. Det här är ju det viktigaste som finns i världen. Det är klart att vi ska lära oss liksom tredjegradsekvationer och flera främmande språk och den kemiska beteckningen på någon metall som vi knappt visste att den fanns. Det är jättebra grejer. Men vi behöver också träna oss att förstå vår tro, att forma tanken utifrån det. Därför att Bibeln är... Den är skriven över lång tid, det är många författare, det har lite olika perspektiv, men det är en sammanhållen historia. Och därför så är det inte så konstigt att när Jesus går med sina några lärjungar som var på väg bort från Jerusalem. Vi brukar kalla texten för Emmausvandrarna, den står i Lukas 24. Så går de där och pratar med varandra om väg, och går där på vägen och pratar med varandra. Och så kommer Jesus i fatt dem och så börjar han prata med dem. Jag vet inte om ni känner igen den berättelsen. Och så börjar Jesus prata med dem. Och han frågar, vad går ni och pratar om? Och så visar det sig, han spelar så dum Jesus. Alltså, då spelar han bara dum. Då går de och pratar om vad som har hänt här. Att Jesus har blivit korsfäst och nu är det några som säger att han har uppstått. Och vi vet inte vad vi ska tänka. Det är ju bara kaos i hela huvudet. Liksom. Och Jesus bara, jaså, det säger ni. Och så går han där. Man kunde väl ha sagt, ja men det är ju jag, ser ni, känner igen mig. Så, nej men det gör han inte. Utan då står det i texten att med början hos Mose och alla profeterna förklarar han för dem vad som står om honom i alla skrifterna. Två saker om det. Det första är, Mose, profeterna och skrifterna, det är de tre kategorierna av bibeltexter i Gamla testamentet. Mose, det är Moseböckerna. Profeterna, det är ett antal böcker. Det är lite annan indelning än i våra skandinaviska biblar. Men det är, liksom, det är en grupp av böcker. Och skrifterna, det är en annan grupp av böcker. Som framförallt är de poetiska böckerna. Alltså Saltaren och Höga visan och de här böckerna. Det innebär alltså att Jesus, han tar med dem på ett bibelstudium. Som passerar alla de här olika texterna, Mose, profeterna och skrifterna. Så när han skulle forma en bild av teologin så var det liksom inte ner i en text och så är vi klara med det. Ja, men nu vet vi. Så här ligger det till. Jesus, Gud älskar världen så mycket att han sände sin son. Så det är jättesant och jättebra. Det är fint att kunna Johannes 3:16. Men när vi ska förstå liksom, den större bilden behöver vi lägga pussel med lite olika texter. Men börja hos Mose, profeterna och alla skrifterna. Och det andra är vad som står om honom. Alltså det är olika texter skrivna i olika tider med lite olika fokus. Säger lite olika saker men med ett gemensamt fokus. Nämligen Jesus Kristus. Så när vi läser de olika texterna så behöver vi läsa dem med fokus. Vad säger den här texten om Jesus? Alla texter pratar inte uttryckligen om Jesus. Men Jesus är den stora mittpunkten i hela den bibliska berättelsen. Och det här behöver vi låta forma vår tanke. Och liksom låta Guds ord få bli så formande som det är menat att det ska vara. Så Bibeln är liksom levande och verksamt och ger oss ett rum att leva våra liv i. Men det formar också vår tanke och vårt sätt att tänka. Och om vi inte låter det forma vår tanke, då kommer det vara andra saker som formar vår tanke. Och ni och vi alla, vi är utsatta för massvis med saker. Jag är ju nyhetsnarkoman. Jag följer nyheter, det är helt sjukt. Ni kan inte ana hur sjuk jag är. Men så är det. En del vuxna blir såna. Det är liksom... Jag håller koll på massor. Liksom. Jag vet senaste bombräden i Iran. Liksom. Det är verkligen stört. Det formar min tanke. Och jag vet inte vad det är som formar din tanke. Men i den mixen av vad som formar vår tanke behöver vi se till att det finns rum för Guds ord att forma vår tanke. Och låta det prägla vilka vi är. Bildmixen, vi hoppar nu fram till hur ska vi då läsa Bibeln? Jag hade lagt in lite för mycket bilder, lite för mycket grejer. Det finns massa grejer, men jag hoppar några grejer. För det här vill jag verkligen få hinna prata mer om. Hur ska vi då läsa Bibeln? Några första självklara enkla råd, det är ju, man läser som man brukar läsa. Är du läskunnig? Du verkar ju vara hyfsat läskunnig. Du har ju Bibeln uppslagen åtminstone. Ja. När du läser Bibeln, läser du på något annat sätt än, alltså, börjar du framifrån, bakifrån? Läser du varje ord? Eller hur? Alltså, är det något annat? Har du någon annan lässtrategi för bibeltexten än om du läser en roman? Nej, rimligtvis inte. Du är lite osäker. Du tänker, vad är han ute efter? Nej, men det är klart att du läser precis helt vanligt. För det är så man läser. Man börjar från det där hållet. Och så, och om man inte läser arabiska, då börjar man från andra hållet. Men vi läser ju regel svenska. Eller, är det någon som läser läser Bibeln på finska här? Nej. Du gör det. Eller? Var det så? Finska är ju verkligen, alltså det är ju ett jätte, för en svensk så är det ett jättekonstigt språk. För orden blir så rasande långa. Det blir så långa ord. För ert språk är konstruerat på det sättet att det liksom, ja. Men det är ju fortfarande så att du läser vanliga bokstäver. Och det är ju samma som de svenska bokstäverna. Du, en grej som jag funderar på, som du måste förklara för mig. Ta Vasa till exempel, den här stan som vi bor i. På svenska så heter det V-A-S-A, Vasa. Men på finska är det två A-n. Vad betyder det på finska när det är liksom dubbla vokaler? Kan någon förklara det för mig? Är det någon som vet? Jag frågar därför, jag är ärligt nyfiken. Vi pratar jättemycket om det i bilen. Alltså det är massa ord där det liksom är dubbla vokaler. Är det någon som... Nej, jag får slå upp det. Skitsamma.
Ja, det är finska som det är lådan som man skriver det. Så annars får man ju säga Vasa.
Okej, okay. Så om man vill att det ska vara lite längre A, så Vasa. Då, ja. Ja, det var så vi trodde att det var. Mm. Ja, skitsamma. Man läser ju helt vanligt. Du har ingen annan. Jag har lärt mig att läsa bibliska. Nej, det är vanligt läsning. Så i den meningen så är det ju helt självklart. Och ändå så behöver vi ha lite olika strategier för vårt sätt att läsa. Och låt mig ge några övergripande innan jag går in på fyra olika strategier. Det första handlar ju om att den här boken, om det nu är Guds ord, så behöver vi läsa med respekt, tillit och liksom ge den auktoritet. Vi läser inte, alltså om man läser någon annan bok. Nu är jag på att ta ett dåligt exempel. Men om man läser en vanlig, liksom en vanlig bok, så kan ju den vara spännande och rolig och så. Men den har inte samma auktoritet. Den här boken behöver vi läsa så att den, liksom, den talar till oss. Läsa med respekt för att det faktiskt är Guds ord. Det innebär ju inte att vi läser på något annat sätt. Det är fortfarande liksom samma typ av ord och vi känner igen. De här orden, det är ju samma ord som vi har i de andra böcker. Men vi läser dem på ett annat sätt därför att det är Guds ord. Vi läser också med förväntan och öppenhet. Alltså om Gud har talat i det här ordet så behöver vi närma oss det här ordet. Inte bara med respekt utan också med förväntan. Undrar vad Guds ord ska göra med mig idag? Om vi tror att Guds ord är levande och verksamt. Om vi tror att det som står i början av Johannes evangeliet. Att ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret inte övervar. Så är ju själva tanken att när ordet gör någonting med oss. Alla ord gör någonting med oss. Om du skulle säga till mig, ponera att du skulle ta frimodighet till dig och så ställer du upp Och så med hög röst säger du: Ulrik Josefsson, du verkar helt korkad och dum i hela huvudet. Skulle du vilja säga det? Nej, nej, jag förstår. Det är klart, du ska inte behöva säga. Men om du gjorde det, då skulle jag ju tänka så här: vad är det med den här tjejen? Har hon problem eller? Och så skulle jag åka härifrån och tänka så här: ja, men i Vasa finns det en del tjejer som är lite småknepiga. Alltså. Eller hur? Men jag skulle ju också fundera över: vad menade hon med det där? De orden skulle ju göra någonting med mig. Alltså, de ord vi använder till varandra, de gör någonting. Om vi säger så här: åh, vad fina ni är. Så kan ju ni antingen tänka: åh, vad roligt att han tycker det. Eller: driver han med oss? Är ni med? Alltså, ord gör saker med oss. Och därför behöver vi, när vi, om vi nu är överens om att det här är Guds ord, då behöver vi läsa det här med förväntan och liksom tänka: vad ska det här ordet göra med mig idag? För det tredje så läser vi både enskilt och gemensamt. Vi läser när vi kommer till gudstjänst, vi läser i våra smågrupper eller vad vi nu har för olika typer av strukturer. Men vi läser också enskilt. Vi behöver läsa Guds ord så att det, liksom, det enskilda bibelläsandet är med och bidrar till det gemensamma. Och för det fjärde så kan man läsa på flera olika sätt. Och det här skulle jag vilja ägna mina sista 10 minuter åt. Jag skulle vilja nämna något om 4 olika sätt att läsa Bibeln. Och det är berättelsen, det är studiet, det är relationen och nedslaget. Låt mig... Och det är fortfarande liksom samma sätt att läsa Bibeln. Alltså ibland, jag är ju teolog. Och då får jag ibland frågan så här: är du bokstavstroende? Då svarar jag alltid: absolut. Det är klart jag är bokstavstroende. Hur skulle jag annars tro på, och om det är Guds ord och så är det skrivet med bokstäver, då måste jag ju vara bokstavstroende. Hur skulle jag annars få tag på orden? Är ni med? Sen får man ju fundera: vad betyder bokstavstroende? Om det till exempel står i en psalm: och träden ska klappa i händerna. Då är jag ju bokstavstroende i den meningen att jag tror att det står på det sättet. Men om jag är riktigt bokstavstrogen, då måste jag bestämma mig för: vad kan de ha menat när de använde de orden? Kan de ha menat att det där upp mot skogskanten i Libanons berg fanns väldigt speciella träd vid den där tiden som hade händer som de kunde använda och klappa i? Och där vid Libanons berg fanns de speciella handklapparträden. Nej, det är inte rimligt. Eller hur? En bokstavstrogen hållning till den psalmtexten, det är ju att det är ett bildspråk där träden är del i lovsången. Och de är med så mycket så att om de hade haft händer så hade de klappat. Men det säger ju inte, jag tror ju inte att det säger att det fanns träd som hade händer. Är ni med? Och jag skulle ju säga att det är inte bokstavstroget att säga att det fanns träd med händer. Utan det bokstavstrogna sättet, det är ju att läsa de här bokstäverna och liksom förstå dem i sitt sammanhang. Och förstå det som poesi. Och poesi använder bilder. Och nu användes det bilder. Är ni med? Nåväl, hur hamnade jag där? Jag vet inte. Berättelsen. Låt oss börja med liksom berättelseaspekten. Alltså, berättelsen. Då läser jag bibeltexten just som berättelse. Och då läser jag första Mosebok. Jag börjar från början och så läser jag så. Om du skulle sätta dig och läsa från början till slut, och om du skulle orka läsa dygnet runt, då skulle det ta dig typ 3 dygn. Nej, knappt 3 dygn. Vad blir det? 24, 70? Nej, det skulle 2,5 dygn. Någonstans runt 55, 60 timmar tar det att läsa Bibeln. Och det där vet jag. Därför att när jag var i eran ålder så hade vi en väldigt speciell grej i Sverige som vi kallade för bibelmaraton. Då började vi på torsdagskvällen och så läste vi högt Bibeln i olika, och det här sändes ut på radio. Då började vi i första Mosebok och det var tajmat så att vi på söndag kväll i samband med kvällsgudstjänsten på söndag kväll så gick vi i mål och läste sista verserna i Uppenbarelseboken. Och om man läser på egen hand tyst för sig själv så läser man lite fortare än om man läser högläsning. Så min bedömning är att hela Bibeln rakt igenom, det är liksom, vi ska inte liksom vi glädjesiffror, utan 60 timmar ungefär. Så kan man läsa texten som löpande text, liksom. Berättelsen liksom. Och så får man följa Israels barn i Egypten. Och det finns ju delar av bibeltexterna som är ganska lätta att göra på det sättet. Va? Berättelsetexter, om man går från det ena till det andra. Alltså, Samuelsböckerna är perfekta för det. Va? Och här är Goliat och där är han där. Och nu är det mot filisterna. Och nu kommer midjaniterna. Och vi slår oss. Och så följer vi berättelsen. Och så läser vi den som berättelse. Det är jättebra. Det fina med det sättet att läsa Bibeln är att man får de här långa perspektiven. Man får de stora bilderna. Ta Markus evangeliet. Det är 16 kapitel. Du läser dem på... Vi läser olika fort, så jag behöver inte tidsätta. Men det tar inte jättelång tid. Läs hela Markus evangeliet. Läs det som berättelse. Och bara liksom få en samlad bild av hur gick det till, liksom? Hur hängde de här berättelserna ihop. Man kan med fördel använda en bibelläsningsplan. Man måste ju inte läsa, alltså normalt när vi läser en roman så börjar vi i början och så läser vi rakt igenom och på slutet kommer vi till slutet. Om man börjar i slutet så har man ju fuskat i boken, eller hur? Då vet man ju hur det slutar. Det är så vill man inte. Man vill, är det en mordgåta så vill man ju liksom följa liksom berättelsen. Aha, det var han. Ah, det var så det hängde ihop. Men i bibeltexterna så kan vi måste ju inte liksom börja i första Mosebok och sen så bara slaviskt följa så här. Men det är bra när vi läser berättelsen att läsa en hel bok sammanhängande. Eller kanske läsa alla fyra evangelierna tillsammans. Hitta ditt sätt. För det är bra att läsa löpande. Det är bra. Följ en bibelläsningsplan. Det finns massvis med sätt att liksom skapa det där. Om du tar 10 minuter varje dag så kommer du att... Det är bara, ni kan sköta er matematik själva. Men om du tar 10 minuter varje dag och så lägger du ut hur många dagar du behöver för att komma upp till 55-60 timmar för att läsa hela Bibeln. Och det är jättebra. Får man liksom sammanhängen så här. Problemet är ju att en del av er har försökt det här. Och så har du kommit efter i din bibelläsningsplan. Och så var det en dag som ni skulle åka till farmor och hälsa på. Det blev ingen tid över. Och så missade du en dag. Jag måste läsa Bibeln nu. Och jag ligger efter. Och det stora problemet är ju inte bara att du ligger efter i din plan. Utan samtidigt som du försöker hålla din plan och läsa din bibeltext. Så sitter du halvneurotiskt och undrar när Gud ska tala. Eller hur? Och så skyndar du dig genom texten för att hålla tempo i din bibelläsningsplan. Och så tänker du, varför säger han ingenting? Och jag måste höra Gud tala. Men jag måste skynda mig vidare. Och samtidigt, jag springer samtidigt som jag lyssnar. Det är inte konstigt att ni blir neurotiska i er bibelläsning. Så mitt råd är ju, när du läser Bibeln som berättelse. Men låt berättelsen bara löpa på. Det är klart att det är Guds ord. Det är därför vi läser det. Men du behöver inte hela tiden fråga. Åh, vad säger han nu? När ska han tala? Åh, vad betyder det här för mig? Vad ska jag göra med mitt liv? Det blir anfått och blir krångligt. Läsa som berättelse. Men det är inte det enda sättet. Utan du kan också läsa det som ett studium. Därför att jag har ju sagt. Låt din tanke formas. Det här är en kopia från den här Bibeln. Om ni ser i ned, jag vet inte hur era biblar funkar, men i nederkant av min bibel så finns det såna här hänvisningar. Känner ni igen dem? Har ni såna i era biblar? Eller? En del har det. Ni ser på bilden här. De är ju tänkta så här. Om det står då någonting i en bibelvers där det står någonting liknande i en annan bibelvers, ja, då finns det hänvisning där. Och då tänker jag så här. När du läser Bibeln som studium, ja, men då Då börjar du fundera över vem har skrivit det här? Till vem är det här skrivet? Vad står här egentligen? Och hur hänger den här texten ihop? Ja, okej. Okay. Först kommer brödundret där och Jesus bespisar tusentals människor. Och sen kommer den här Jesus går på vattnet. Och sen i Johannes evangeliet, vad händer där? Jo, då när han kommer över till andra sidan så börjar han prata om olika saker. Och så kommer han in på liksom att jag är livets bröd. Okej. Kan det livets bröd ha något att göra med brödundret? Varför säger jag det? Jo, därför att Jesus säger ju till de lärjungarna, ni är inte intresserade av vad jag säger. Ni kommer ju bara hit för att se om jag har mer bröd att ge er som jag gjorde där bort. Och så, och just det. När jag läser om livets bröd så har det att göra med vad jag läste i början. Är ni med? Och så lägger jag pussel. Det kommer du aldrig att upptäcka när du jagar genom bibeltexten för att hålla tempot i din bibelläsningsplan. Det är två olika sätt att göra. Det finns en sport som är friidrott där man springer 100 meter. Då startar man på ett ställe. Och sen på given signal så springer man så absolut fort som man kan i 100 meter och sen är man klar. Det finns en annan sport som heter schack. Då sitter man väldigt stilla och då tänker man. Om du försöker spela schack samtidigt som du springer 100 meter så kommer ingen av dem att bli bra. Är du med? Du kan vara jätteduktig på 100 meter och jätteduktig på schack, men inte samtidigt. Det finns säkert någon halvidiot som har tränat på att försöka göra båda grejerna samtidigt. Och liksom så här, och nu ska jag springa 100 meter med ett schackbräde. Liksom. Men det är ju en korkad sport, det är inte så. Ni fattar bilden. Här handlar det om, när vi läser bibeltexterna som studium, så handlar det om inte ha så bråttom. Nu kommer du inte kunna läsa hela Bibeln på 55 timmar. Skulle du läsa på det här sättet, är du torr i en livstid, du blir aldrig färdig. Men det är också bra. Då kanske du tar 5 kapitel liksom, och så jobbar du med det. Och det är där jag tror att de här parallellställena kan vara värdefulla. För de funkar ju så här, va? Så läser du, och det där var intressant. Var står det om det någonstans, annat ställe? Och så följer du det parallellstället och så kommer du, så läser du det där. Intressant. Jag brukar kalla det för att bibelsurfa. Alltså, man hoppar från ett ställe till ett annat. Inte för att man är liksom hattig, men därför att man vill liksom förstå sammanhanget kring det man läser. Sen återvänder man till sin ursprungstext. För jag håller ju på och studerar Johannes evangeliet i 6:e kapitlet för att förstå hur brödundret hänger samman med hur Jesus talar om sig själv som livets bröd. Det är ju det. Är ni med? Det är ett annat sätt att läsa Bibeln. Ett tredje sätt att läsa Bibeln, det är att förstå att detta är Guds ord. Och i Guds ord så talar Gud till mig. Han blåser med sin ande över mitt liv. Och liksom är den levande närvaro. Ett av de sätten brukar kallas för lectio divina. Alltså att man läser en kort text långsamt, upprepade gånger. Och lyssnar efter ord eller fraser som fångar min uppmärksamhet. Och sen reflekterar jag över det där. Man reflekterar över de här texten. Över ord som har fastnat. Fundera på hur de relaterar till ditt liv och din tro. Och sen så ber man. Om vi tror att det här är Guds ord så är det Gud som har talat till mig. Då blir min bön svaret. Utifrån det du har upplevt i texten. Eller som en inbjudan eller ett budskap. Och sen så vilar du och bara stannar där i Guds närhet. Och tro mig, det kommer du aldrig att göra om du försöker upprätthålla din bibelläsningsplan. Och jag har ju just sagt att det är bra att läsa bibelläsningsplan. Men om du läser din bibelläsningsplan och tror att du ska få tag på det här, då kommer du bli frustrerad. Därför att du försöker göra två saker samtidigt. Om du dessutom försöker förstå vad det står i texten, då gör du 3 saker samtidigt. Och det är mycket svårt. Det är få som klarar det. Och väldigt mycket utav frustrationen kring vår bibelläsning handlar om att vi försöker göra flera saker samtidigt. Och jag säger inte, läs bibelläsningsplan och aldrig relationsläsning. Eller läs bara relationsläsning och skit i bibelläsningsplanen. Jag säger, det här är olika sätt att träna samma sak. Nämligen att komma in i Guds ord och leva med Guds ord som så här vatten och livsflödet. Och då behöver vi ha lite olika saker. Så jag säger, gör alla tre grejerna men inte samtidigt. Och det kan finnas ytterligare saker. Nu har jag tagit tre saker. Jag hade kunnat lägga till några till. Men vi nöjer oss med de här tre. Och så ska jag slutligen säga den fjärde. Nämligen nedslaget. För Gud är ju Gud. Han liksom gör ju lite som han vill. Ni vet hur han är. Ibland är han tyst. Och man tänker, men säg något då! Och ibland så säger han saker som vi inte hade väntat oss och så vidare. Vi måste hela tiden vara uppmärksamma på när liksom läsningen av Guds ord blir ett nedslag, ett tilltal. Det, liksom så här. Det kan hända mitt i bibelläsningsplanen. Det kan hända mitt i studiet. Det kan hända mitt i relationsläsningen. Att liksom Gud talar hela tiden genom sitt ord. Det är inte bara när det är så här, nu sa han något. Man säger ju saker hela tiden. Om det är Guds ord så säger han ju saker hela tiden i sitt ord. Men ibland så bryter Gud liksom in. Och det är som att något ord bara hoppar ut ur texten och griper tag i oss. Ja, men då gör vi väl i att stanna. Då kan vi ha planerat vår bibelläsning. Vi kan vara inne i en bibelläsningsplan. Men då gör vi väl i att stanna. Det vi inte ska göra, det är att följa vår bibelläsningsplan och bara säga, när kommer han? Oj, 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 snart kommer han. Oh, hoppas. Och så kommer vi till slutet av bibelläsningsplanen. Nej, han dök inte upp. Han sa ingenting idag. Vad är det för fel på honom? Man har ju talat genom hela bibelordet. Eller när du studerar och försöker lägga pussel i Johannes evangeliet 6. Och så säger han, när ska han tala? Han talar hela tiden i sitt ord. Min poäng är bara, låt bibelläsningen få bli det här levande vattnet som bygger ditt kristna liv. Och då behöver du vara lite strategisk. Och återigen, försök inte springa 100 meter med ett schackbräde i handen där du samtidigt ska skydda dig från att bli schackmatt. Är du med? Det är en allt för krånglig uppgift. Sätt dig inte i den. Utan bestäm dig för, jag tar en vecka med det här, en vecka med det här och en vecka med det här. Eller hur du gör. Min poäng är bara, läs Guds ord. Låt det prägla ditt liv. Och ha en strategi så att du inte hamnar i den frustration som det innebär att göra flera saker samtidigt. Om detta skulle jag ju förstås kunna säga mycket mer. Det fattar ju ni själva. Men jag har redan passerat min tid och vi ska inte ta mer tid. Men tack för uppmärksamheten.